Hur väljer vi att visa oss? Vilka färger låter vi andra se? Hur mäter vi varandra som människor och hur värderar vi oss själva? Ofta är våra mätinstrument styrka, prestation, kraft, meriter, CV, titlar, framgång och storhet. Barnet som ligger där i krubban som vi har firat nu under julen hjälper oss att tänka på ett helt annat sätt. I det lilla bor det stora, i det mörka göms ett ljus. I det svaga finns en styrka, i det tysta hörs ett ljud. Så tänker nog Gud i alla fall och föds som ett litet barn i ett stall. Nu ska jag läsa dagens evangelietext från Markus kapitel 10. Den finns på sidan 14:36 om man vill följa med. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Evangelisten Markus berättar att lärjungarna visar bort barnen. Barnen som kommer där med sina föräldrar och är lite nyfikna på vem den där Jesus är. Då blir Jesus arg när de försöker hindra barnen. Först så säger han till lärjungarna: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer inte dit in. Sedan böjer sig Jesus ner över barnen. Tar upp det ena barnet efter det andra i sin famn. Lägger händerna på dem och välsignar dem. Vid ett senare tillfälle berättar Markus att lärjungarna går på vägen och de bråkar och kivas om vem som befinner sig främst i rangordningen bland Jesus efterföljare. Enligt Matteus evangeliet vill de helt enkelt få svar på frågan: vem är störst i himmelriket? När Jesus får höra det kallar han till sig ett barn, ställer barnet framför dem för att på ett tydligt pedagogiskt sätt visa och upptäcka att de ska upptäcka vem det är som är störst i himlen. Det Jesus gör den dagen är för sin omgivning totalt oväntat. För varken kvinnor eller barn tillmättes något större värde i det samhälle som Jesus levde i. Och Jesus förstärker utmaningen när de står och tittar på det där lilla barnet och säger: om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Och den som tar emot ett barn i mitt namn tar emot mig. Och man kan ju undra varför det för Jesus är barnen som är förebilder. Kanske, tänker jag, är det för att barnen kan lära oss vuxna att leva burna. Barnet görs inte till förebilder därför att barn har speciella egenskaper som övriga åldrar inte har. Till exempel som att barn är godare än andra, utan kanske för att barn just behöver leva beroende, mottagande, burna. Barn behöver leva i tillit. Det finns ett barn inuti oss alla. Ett barn här inne som representerar det genuint mänskliga, sådana som Gud har skapat oss, vanliga människor som Katrin har sjungit om. Det här barnet är vårt ursprungliga och vårt sanna jag. Det här barnet kan väcka viktiga minnen i våra kroppar om tillit, om konsten att leva beroende. Men också om ärlighet. Det riktigt lilla barnet kan inte ljuga. Barnet är omedelbart i sina reaktioner. Det värnar sanningen och rättvisan och den utvecklar i bästa fall en frisk trotsighet. I dagens evangelietext tar Jesus upp barnen i sin famn och säger att Guds rike tillhör sådana som det. Med både ord och med kroppsspråk inbjuder Jesus alla människor en gåva och en sanning att vi får leva burna av Gud. För att kunna leva som ansvarstagande vuxna måste vi först träna på att vara barn. Barnet buret bär den vuxne. Det var författaren Gunnar Edman som så genialt födde de fem orden som sammanfattar vad det handlar om. Han skrev en liten bok om detta. Barnet buret bär den vuxne. Det barn som är buret vet sig vara älskat. Den människa som vet sig vara älskad villkorslöst vågar överlåta sig och satsa i tillit. Den som vet sig vara buren vågar också misslyckas. Hon eller han vet att förlåtelse är möjligt, att nåden är stor och att det aldrig är för sent att börja om. Ylva Egge, hon tycker jag uttrycker detta väldigt fint och varmt i en dikt som heter När minnena jagar mig. Så här skriver hon. När minnena jagar mig tar jag min tillflykt till dig. Du skriver inga journaler. Hos dig finns inga arbetsbetyg. Det foto du har av mig sitter inte i kontrollregister. Nej, jag vet i djupet av mitt hjärta att du bär det någonstans i en varm ficka och visar det med glädje för var och en som vill öppna ögonen och se. Det här är min älskade son. Det här är min utvalda dotter som jag bär dag och natt i försoningens bergspass. Att få vara ett foto i någons varma ficka svarar mot ett grundläggande behov att få vara buren av någon. Att denna någon dessutom i glädje visar fotot och säger det här är min älskade, mitt älskade barn. Det är en inneboende längtan hos alla människor som är så djupt att vi knappt vågar kännas vid den. Den Gud som Ylva beskriver i sin dikt är en Gud som bär oss dag och natt i försoningens bergspass. Det finns ett kyrkord som heter nåd. Nåd betyder att vara buren. Buren av någon som älskar villkorslöst. Och det är detta som är utmaningen i berättelsen om Jesus och barnen. Att vara som ett barn betyder att vi får vara burna och älskade oavsett meriter, sevin, lyckanden eller misslyckanden. Det var en julafton för ganska många år sedan när jag byggde krubba ihop med ett gäng barn. När jag satte mig ner i bänken och tittade framåt så såg jag att de vise männen liksom stod med rumporna mot alla oss. Att man såg ingenting mer av krubban än baksidan av de vise männen. Då hände någonting väldigt fint samtidigt som vi andra höll på att sjunga eller vad vi nu gjorde. Då kom det fram en liten flicka, kanske 3-4 år, och började städa i krubban. Hon ställde maktens män vid sidan så att barnet kunde ses och lyftas fram. Just där och då när jag satt och såg det hela tänkte jag att det finns ganska mycket som skymmer Jesusbarnet, barnet i oss. Och den där bilden av städandet i krubban har jag haft med mig varje jul sedan dess. Och jag tänker mig att de vise männen är en symbol för all makt, position, rikedom. Och ganska ofta är det det som skymmer barnet i oss. Alltså de mjuka värdena i samhället. Nåden. Många av oss som lever dignar under prestationskravens tunga börda. På ett eller annat sätt. Nåden att vara buren, det är ett radikalt budskap i en tid då prestationskulturen kännetecknas av krav och brist på nåd. Allt de vise männen ägde var förstås bra. Det är det ju för oss också, det vi äger. Allt ansvar, arbete, kunskap, ägodelar, all lag, alla förväntningar, det kan vara jättebra. Men om det alltid skymmer barnet, att få bara vara, nåden, så är det något som har gått förlorat. Kanske behöver också vi städa så att barnet får rum, så att barnet får synas. För många år sedan läste jag en artikel på det här ämnet som inte har lämnat mig. Den heter Nåd, befrielse från prestationskrav. Jag ska läsa ett stycke där. Nu är det väldigt liten text, så jag måste hålla det väldigt nära. Författaren, han heter Per Arne Dahl, och så här skriver han. I många avseende lever vi i ett nådelöst samhälle. Många människor upplever verkligheten som ganska brutal. Vi får lön efter vad vi presterar, avkastning efter hur mycket vi investerar och betyg efter vilka insatser vi gör. Den som gör goda gärningar skördar god frukt, och den som skaffar sig kompetens har företräde. Vi lever i ett brutalt och nådelöst samhälle som i stort och smått favoriserar de som är utåtriktade, initiativrika och produktiva. I näringslivet sägs det att varje företag får den ledare det förtjänat. Det är den starkaste som överlever, och den som lyckas kan ta hem högsta vinsten. Det här är en verklighet som visar sig i både medgång och motgång, i framgång och fiasko. Den som är skicklig och förvaltar sitt pund på ett klokt sätt får del av förtjänsten. Men den som inte lyckas och inte motsvarar förväntningarna blir utsparkade i kylan. Skolsystemet är genomgående präglat av en nådelös struktur. Det är de aktiva eleverna med initiativförmåga och mod som får möjlighet att visa framfötterna. Det är de som får den högsta poängen på betygsskalan som också får de största fördelarna. Höga betyg ger inträdesbiljett till de högst värderade utbildningsanstalterna. Och i och med det är den uppåtgående spiralen satt i system, och vi lär oss tidigt att lita till den nåd som vi själva skaffat oss. Den som är kreativ och initiativrik skaffar sig också sociala fördelar. Knappast någon törs säga något annat än vad nutidens profeter ropar. Du får vad du förtjänar. Var och en ska dömas efter sina gärningar. Och om du inte själv ser till att vara älskvärd blir du utstött. Det är uteslutande i dig själv det kommer an på hur du lyckas i livet. Och så är det upplagt för att vi jämför oss med alla andra. Inte minst genom sociala medier, andra medier. Alla verkar vara så duktiga, reser och är kreativa och lagar goda middagar och hinner så mycket och presterar. Det kan skapa en ganska stark känsla av oduglighet, stress, dåligt samvete, att man inte verkar vara så där lyckad som så många andra. Och ändå i huvudet vet ju alla människor att alla man har runt omkring sig på ett eller annat sätt i någon period av livet går igenom tuffa tider. Men det väljer man ju inte att berätta eller skriva. Och även om man vet att vi alla är människor, så väcker framgångsberättelserna en känsla av oduglighet hos alla åldrar, men särskilt hos unga människor. I det här samhället lever vi. Har då den kristna tron någonting att säga till människor? Ja, jag tror det. Det finns nåd, befrielse från prestationskrav. Jesus lyfter upp ett barn och säger, Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Lagen skulle ju hjälpa människorna att leva livet. Men på Jesus tid så hade det blivit ett så komplicerat regelsystem att ingen kände att man klarade av att leva upp till det som förväntades. De lärda la ett tungt ok på människornas axlar när de drev dem in i lagiskhet och ett kravfyllt samhälle. Jesus säger istället in i det systemet men också in i vårt samhällssystem. Ta emot som ett barn. Budskapet var aktuellt då och det är aktuellt nu. Jesus säger, men åt dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Kring detta har Anita Wemmenborn skrivit en dikt som heter just Makt att bli barn. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Makt att träda ut ur krav och kramp och effektivitet och duktighet och skuld. Makt att på lätta barnafötter dansa ut i den fullständiga prestigelösheten, den fullständiga friheten som ett evigt du inför honom med hans kärlek som sitt enda skydd. Gud valde att Jesus skulle födas som ett barn och bli en buren människa som vi. Jesus säger att vi ska följa honom och det gäller även i detta att vara ett buret barn. Likt spädbarnet i mamma Marias famn får vi, alla som sitter här, ibland släppa vuxenvärldens krav och måsten. Likt det späda barnet, överlåta oss i Guds famn och lita till att vi blir burna. Kanske kan vi träna oss på det genom att ligga i soffan och göra ingenting eller läsa en bok som vi har drömt om länge eller titta på en serie som vi bara gör att vi inte tänker på någonting vi behöver ta ansvar för. Att öva på att ibland släppa ansvaret och bara ta det lugnt. Vi vet att det är så att vi har rätt att vara och bli burna. Men det verkar som att vi alla har väldigt lätt att glömma av. Därför behöver vi påminna oss om och om igen att det är Gud som bär våra liv och inte vi själva. Strax ska vi fira nattvard. Att ta emot nattvardens gåvor är en överlåtelseakt. När jag sträcker fram min hand, tar emot brödet, doppar det i vinet, tar in det i munnen, så visar jag att jag behöver Gud och att jag behöver bli buren. Amen.